Ett, två, tre. Hej och välkomna till den återuppståndna, det är ett fint ord, succépodden Lille Lördag med mig och Anita Clemence.
Åh, oh, Clemence, min sann. Låter som jag checkar in i Frankrike på ett hotell. Det var första chocken med nya efternamnet. Ja. När man bara så här, när jag kom till Kost och skulle checka in och de bara Madame Clemence. Jag bara,
ja,
just det blir ju. Nu snackar vi. Precis.
Det är mycket trevligt att göra Clemence.
Mycket Clemence.
Det låter som en så här,
Clemence i USA, det är ändå nice.
Det låter lite adligt, av Clemence.
Av Clemence. Jag kanske ska hitta på värsta adelshistorien.
Det är lite roligt. Man ser lite kompisar så här som har gett upp och skriver så här på Insta. Jag har frysit och blåst bort i 4 veckor. Nu drar jag till Grekland och så här. Men någon som väldigt tydligt inte har sett solens ljus. Det är din lilla karaslok. Du la upp någon film på Insta. Nej, men det är sorgligt. Det är så, han är
genomskinlig. Du vet ju så här, alltså det första... Mitt stora, vet du vad jag skämde så bäst med för Joel, det träffade honom i början.
Att han var så blek.
Ja. Jag tyckte det var så jävla jobbigt. Sen har jag då kämpat som en liten bonmora med att få upp hans pigment. För nämligen ingen av hans föräldrar är direkt blek i sig. Liksom. Hans syster är ju väldigt ljus i hyn också. Men, och det har gått bra. Och han har liksom verkligen fått sitt pigment i ansiktet och bromstra. Men han solar då, de få soltimmar som det faktiskt varit i Sverige, väljer han att bara sola framsidan av kroppen. Och inte baksidan, varpå jag har tjatat på honom. Du måste sola baksidan på kroppen. Han bara, men det är ingen som ser den ändå. Mm. Nej, men så plötsligt kommer det sådana här situationer då som på Instagram. Och då har man en kritvit rygg där. För han har faktiskt helt okej bränna på framsidan. Vilket man överhuvudtaget inte kan förstå.
Det var man ser väldigt det hårt att någon jämför dem med Gollum. Den var ändå hård.
Den var hård. Mycket. Så jävla tv-spelsrygg. Alltså. Till och med så hans kompisar hörde av sig bara. Så där ser bara en true gamer ut. Liksom. Ser ut som en jävla ostkrok.
Men min spaning, som egentligen inte är någon sensationell spaning, är ju ändå att the good looking rich people alltid är knallbruna.
Det, liksom, ja, eller hur?
För då, liksom, deras öron nås inte av larmet, av hudcancer, av att man kanske ska säga saving skin, saving faces, saving... Utan de kör på, och jag har faktiskt varit lite sådär också i år. Jag bara, jag klappar på. Nu vill jag, efter den här våren, för fan vad härligt det var brunt tycker jag. Jag njuter av att vara en liten pepparkaka.
Corona eller cancer, skitsamma. Nu färg ska jag ha liksom.
Det är så här... Citat. Corona eller cancer. Skitet bara. Nej men.
för att lyssna på en klassisk ändå solkonstnär som faktiskt soldoktorn Mikael är på, vad heter det?
TV4.
Ja. Han säger ju att för att behålla brännan på bästa sätt, det är att man inte duschar heller på 24 timmar efter solning.
I mean.
Den har jag tagit tillvara på väldigt mycket. Och jag menar så här, det här är ju inte liksom någon liten lekman i ämnet. Nu pratar vi ju liksom om
The Pope
på hög nivå. Amiralen av solbränna skulle jag vilja säga.
Men nej, jag tycker det känns skönt. Men jag duschar inte så ofta ändå, så du behöver inte tipsa mig. Du behöver inget.
Berätta mera. Jag vill veta allt om Gotlandslivet. Hur är det där borta? Är det några konflikter? Är det några intriger? Är det något annat?
Nej, men jag tycker att grannsämjan är ganska god. I förrgår så fick unge här Mattias punka på framdäck på gula faran. Hade med sig småsvinen. Mycket tråkigt. Vi gick ner till bitten 78. Vi kunde skjutsa mig. Trots att hon hade lite utklädesförsäljning. Jag har träffat Malin och Sigge lite grann. Det var mycket trevligt.
Ja, hur hanterar de då som kommer från staterna det här med liksom, vad ska jag säga, Sveriges väldigt fria stil inom coronapandemin?
Ja, men det där tycker jag, vi hade en väldigt spännande diskussion om det där i förrgår, att det är såklart att vi sitter ju i olika delar av världen och har alltså olika glasögon kring corona såklart. Vi har ju varit ganska förskonade här, och eftersom man inte har rest heller så har vi också sett, jag men, våra coronaglasögon har ju varit så här, men såklart att vi tycker att vi har gjort allra bäst, och det tycker väl de flesta så att säga. Men i USA så tycker de ju såklart att vi har framstått som helt liksom, vad ska man säga, gränslösa i vårt coronahanterande. Och vi pratade om det där, att det på ett liksom väldigt, väldigt starkt sätt och kanske oväntat sätt har upprört mycket människor som man kanske liksom blir lite chockad över när man kommer, ja, till exempel från USA, och där har varit sådana jävla lockdowns liksom. Och vi pratade lite om det där, att det på något sätt också framkallat någon patriotism.
I Sverige då, menar du?
Ja, precis. Att liksom, på något sätt har det ju förenat svenskarna. Att så här,
vi är ett yttre hot.
Precis,
mot alla andra.
Alla andra tog till atombomben. Vi stod kvar med så här mellanmjölken. Nej, jag vet inte. Men det är ganska intressant också. När man kollar in så här tablåer i tv, så har de ju lagt in så här fotbolls-VM från 1994 till exempel. För det var väl senast som vi svenskar kände någon form av patriotism liksom. Så att, men jag har också tänkt på det där, hur människor liksom har blivit sårade över när svensk hantering har blivit anklagad för människor liksom från andra länder, eller även i Sverige, att människor har reagerat så jävla starkt. Och jag vet inte om jag tycker att det är lite gulligt eller om jag tycker att det är liksom helt barockt, att man helt plötsligt inte får olika åsikter.
Nej, men jag tycker det är jättekonstigt, speciellt liksom när det har varit så otroligt mycket, ja men lite som jag varit inne på så många gånger, att knasigast vinner liksom, alla har sina hittepåregler och så måste man vara på det här, och sen så, ja men om vi är utomhus så är det ingen fara att vara närmare än två meter, ja men du vet, man bara säger, fast alltså, blir du smittad så blir du smittad, det är inte så mycket mer med det liksom. Vad kan du göra? Och nu visar det sig uppenbarligen då, efter de här analyserna som ska göras nu, att typ liksom större delen av Sveriges befolkning har antikroppar, så att det kanske inte kommer någon andra våg, är väl det som spekuleras i nu. Och jag tänkte på det när vi var ute och reste i Europa liksom, det var att Sverige var, jag vågade inte ens säga att jag var från Stockholm, att jag var från Sverige. Nej. Liksom, för att det är så, har så dåligt rykte i Europa. Och jag tycker också på ett sätt att det kanske, ja, på ett sätt kanske det är förtjänt, på ett annat är det oförtjänt, för uppenbarligen så visar det sig nu att Spanien nästan har dubbelt så hög coronastatistik som de egentligen rapporterat in, och det ska bli intressant att se den analysen som kanske kommer om 1,5-2 år, vem som egentligen gjorde det här bäst. Ja, förmodligen är det Finland och Norge då, men däremot kan jag vara så här nu, kom igen nu. Om nu vi visar sig att vi har med antikroppar, då kan vi väl öppna upp för fotbollsmatcher och såna där grejer igen. Och så har man små kluster liksom, konserter. 50 personer sitter i olika sektioner. Och så slussas man in i olika sektioner. Man har på sig handskar, man har på sig några jävla visir och munskydd, och man måste liksom. För alla skulle ju skita i fåfängan när det kommer till att en live-upplevelse igen. Ja. Jag skulle strunta i att jag ser ut som en idiot. Det där kommer man ju också bli någon historiskt minne. Att man så här faktiskt var på en konsert eller på en fotbollsmatch iklädd den munderingen man var. Och det sätter ju ändå en standard för framtida samhället. Du vet ju då att, känner du dig minstast nu, ja, då håller du dig hemma. Det är inget konstigt med det, för idag handlar inte sjukdom så mycket om så här, åh, jag måste vara duktig på jobbet och prestera, jag måste komma in till kontoret. Hela det landskapet ritas ju om, utan det är mycket bättre att så här, idag är man ju sjuk, om man är sjuk idag så är man ju faktiskt sjuk för att rädda andra, inte bara sig själv.
Men någonting som jag ändå tycker liksom har varit ganska sensationellt just, ja, men om man nu ska jämföra då vissa kretsar, som det blir ganska sådär centrerat till människor som har råd att vara lediga länge, människor som har råd att sommarhus. Och där vi pratat om förut, att helt plötsligt så har liksom kartan suddats ut. Alla står lite, ja men på samma ruta på något sätt. Man kan inte ha någon barnvaktshjälp, man kan inte ha liksom städhjälp på samma sätt. Släktingen kan inte hjälpa. Alltså, vi står alla nere på golvet igen. Ja. Så här, fabrika, det är väl därför det känns att vi liksom den här patriotiska liksom ådran helt plötsligt börjar rinna. För att det känns lite som så här, vi lever i, under krig eller under efterkrigstid. Sen nu får man börja ransonera med små liksom kuponger och hit och dit. Och det gör ju att vi liksom, tror jag, helt omedvetet, den jävla DNA känner då att när man ger sig på vår coronastrategi så ger man sig på vår krigsstrategi på något sätt.
Och så, ja, men precis, lite så. Ja,
och jag vet inte, jag tycker att det har varit ganska befriande under, för sig, man har varit på middagar eller suttit och kanske varit nere här på vår lilla restaurang och tagit någon öl, att sådana som aldrig kanske för bara en sommar sedan skulle säga så här, men vi får nog hålla igen lite, vi kan inte följa med och käka den här middagen, utan vi kan komma ner och ta en öl sen, eller nej, det där blev det ingenting med den där renoveringen, för att det har inte blivit några inkomster och sånt där. Det är sånt som för ett år sedan, tänker jag, skulle varit helt otänkbart. Är du med mig?
Ja, ja, men absolut. Ja.
Men nu är det så här, jag menar, det är inte så här liksom att the rich and the famous har klarat sig bäst, om man säger så. Utan det har ju verkligen varit lika för alla, och nästan snarare tvärtom, att om jag tänker på, ja, men som vi pratade om för några poddar sen med Jill Jonsson och så här, som har sökt bidrag, de har ju så här, ja, men fan, nu får vi visa vår solidaritet med varandra, och gör man inte det, då får man liksom, ja, men då får man så här åka. Ja, då är det kära och fjädrar och alla uttalar sig. Förstår du vad jag menar?
Ja, men alltså, så här, alternativet om man nu fortsätter ställa in idrottsevenemang och konserter och liksom teatrar, det är ju att man får liksom betala 150 kronor extra nästa månad i skatt då, som ett något jävla kulturbidrag. Så att kulturmänniskor faktiskt överlever.
Ja,
det
är ju inte mer. Nej, jag håller med.
Vi måste fortfarande bädda för en tid efter detta. Liksom. Det kan ju inte bara handla om att alla ska lägga ner och byta jobb. För att det liksom inte fanns en marknad på ett år som sen kommer komma tillbaka.
Sparrisbond, liksom. Är det någonting för mig?
Jag har faktiskt en kompis som jobbar på eftervården som... Ja, syster då, för sådana som har legat på IVA, alltså intensivvården för, som coronapatienter. Och de som dör har vi pratat om tidigare, det är oftast män plus 90 som inte klarar av det. Eller om du har en underliggande sjukdom som KOL eller liksom astma eller diabetes 2 och så vidare. Då är det svårt liksom att överleva, om du speciellt om du har en hög ålder inne. Men de som faktiskt överlever men blev sjuka, det är egentligen, som min kompis sa, det är alltså män plus 60 som täcker de här salarna. De som har levt det goda livet och haft det bra. Liksom, för, och då har de alltså legat, det här känner man ju typ inte till, de har alltså legat inne i 50-60 dagar med då en slang nerkörd i halsen hela tiden. Så när de då ska komma in på rehab, vilken avdelning hon är på då. Då ska de alltså, ett av dem förlora 60% av sin muskelmassa. De har haft en slang nerkörd i halsen som måste lära sig att svälja igen och äta. Och liksom. De är ju försvagade så de kan ju i princip nästan inte gå. De har ju också haft då kateter, många av dem. Så att de måste ju liksom lära sig att kissa igen. Alltså så här, så de är som att, hon sa, det är som att få ut en, liksom en vuxen bebis på andra sidan. Och det här pratar man inte så mycket om nu. Och alla skäms, för det är fruktansvärt skamligt. Det är kapabla människor som måste liksom börja om livet från början igen. Vilket är helt sjukt.
Men det pratas det ju väldigt tyst om.
Väldigt tyst, måste jag säga. Och jag frågade hur många dagar de brukar vara där då. Då har de ungefär 50 dagar till i rehabilitering.
Fan, det är ju...
Så först har du legat med liksom i respirator i 50-60 dagar. Sen har du liksom lika lång tid på rehab.
Ja. Men gud, vad tragiskt.
Otroligt.
Frasse har lärt sig att simma.
Nej, du skojar. Tom Allan är 6 år kan fortfarande inte simma.
Nej, men han är precis så där som Dante var. Dante är ju min 14-åring som inte vet. Han var ju så här, ta pupparna och sen simmade han en väg vid 3 års ålder, cyklade. Precis så är ju Fralenberg här. Igår så var vi badade i Sigges pool och då, helt plötsligt såg jag honom bara hoppa i. Jag bara, skulle bli beredd på att hoppa efter. Han bara, det är lugnt, jag kan simma nu. Så att... Fralenberg.
Harald Edberg, alltså herregud.
Han cyklar runt också.
Mannen med världens bästa smeknamn. Alltså vad är det för jävla smeknamn? Och så kan han simma vid 3 års ålder. Det är så sjukt. De alla simmar ju nu då med en puff. Vi jobbar en puff sticket.
Såhär, han ligger liksom, sig fram. Han ligger så lealös åt ena sidan. Nej, det är roligt. Så att det är lite tungt för Bobovic som är så här, de lär sig ungefär allting samtidigt, men ja.
Igår hade de, och det är 3 år emellan.
Igår hade de springtävling och brann varannan gång så där, men han hittills är han liksom en mycket storsint så här. Ja, vi vann varannan gång och så där. Mm-hmm.
Ja. Men det är ju roligt nu, för nu är ju Tom Allan är ju sjukt snabb. Alltså han är bara en kopia utav mig som barn, ja, generellt liksom. Alltså det är jag rakt upp och ner. Ja. That's it liksom. Men nu börjar han, och jag sprang och tävlade jättemycket och liksom var sjukt snabb när jag var liten liksom. Och nu har jag börjat ha Penny liksom i så här springtävlingar, ja. Och det är ju knäckande för någon som är liksom 9 år när en 6-årig lillebror ska ta den liksom.
Jävligt knäckande. Ja, så det är roligt. Sen har jag och
Men det är kul när barnen byter plats. Alltså det är sån jävla, ja, utveckling.
Ja, men jag
liksom
vet. Men det är ju inte riktigt rätt egentligen.
Nej, det är inte riktigt rätt. Men det är mycket som är inte riktigt rätt. Mm. Och det ska vi prata lite om i den här podden. Mm. Och det första vi ska prata om är ju faktiskt Free Britney. Mm.
Jag trodde du ville höra om vår glampingnatt. Men ja, den får vi väl ta en
lite senare. Jaha, den tänker vi ta sen.
Det teaser lite. Ja, mycket spännande.
Händer det något spännande?
Mycket spännande. One fuck of a century. Nej, det blev ju ett ligg i sommar och det var då. Men det, vi avslutar lite med det. Det är en liten teaser. Nej, men jag är också, du och jag har ju en liten
glamping med rollspel.
Jävligt lite rollspel. Vänd på dig. Men du, nej, men nu har vi teasat klart. Nu får ni vänta till slutet av podden om ni är intresserade.
Oj, om ni vill höra vad en Söderlund enda ligg den här sommaren, då ska ni en jävla cliffhanger.
Årets ligg.
Årets ligg i ett tält utan max namn. Ta mig där bak.
Så där jag är, vårs pack. Nu ligger Fralenberg, den är den gulligaste. Ja, så att, nej men Britney, vi kan ju säga att vi har då en, vi har en fabless kan vi säga, för Britney Spears Instagram-konto. Det är väl i alla fall.
Gud, jag är inne och lortar mig så hårt på det kontot. Mm. Jag kan sitta i liksom alldeles för onormalt lång tid och scrolla de här inläggen. Och det här gör jag med jämna mellanrum och har gjort i flera år. Och det är ju liksom att kolla in i ett psyksjukhus på riktigt. Liksom.
Ja, och liksom, jag tycker inte att det handlar om att man på något sätt så här syltar ner sig i hennes psykiska ohälsa eller olycka. Det är bara det att jag försöker gång på gång avchiffrera de här inläggen och de här små korta filmerna. Men hur mycket jag än liksom försöker så här slå mina kloka huvuden ihop med dig, jag kommer ingen vart. Det är liksom,
nej, det är ju som att hon har fastnat i den här studentkorridoren på Hit Me Baby One More Time och liksom aldrig kom därifrån.
Under första fyllan också.
Ja, hon sminkar sig ungefär som hon gjorde då. Ser ungefär ut som hon gjorde då. Jag har jättekonstiga små koreografier från hennes olika Vegas-shower, fast till helt fel musik. Alltså det är så hysteriskt på alla sätt och hon är bara som en extremt förvuxen tonåring som aldrig lämnade 14 års åldern mentalt. Ja. Och sen har hon liksom blivit, allt annat runt omkring har förändrats, men hon har inte gjort det kan man säga.
Nej,
jag kommer ihåg när Måns Zelmerlöw hade en helt hysterisk stalker. Det var i begynnelsen utav Instagram. Som var helt, hon trodde att hon var ihop med Måns och hon hade då, ja, hon hade då fått tillgång till sociala medier och det gick så långt så att hon liksom åkte hem till Måns och stod på hans liksom gräsmatta. Så polisen fick komma och hämta henne liksom. Och sen blev hon jag med sociala medier. Så ungefär så spännande tycker jag att Britneys konto är.
Ja, jag vet. Och vi får väl liksom, ja, skjuta oss då. Men det är ju konstigt när en hel film handlar om det sensationella i att hennes florist har skickat en blomsterbukett som hon förmodligen har beställt med en liten annan färguppsättning. Sen så visar hon den här färgbuketten Sen slänger hon bort den här lilla buketten och så dansar hon bara in och ut i många, många minuter. Nej, men alltså vi måste bara... Nej, det går inte ens att lyssna på det. Men det är mycket samtal kring hur man ska träna också. Vi kan väl bara ta en liten lyssning.
Ja.
Hi guys, I'm at my gym today. And yes, it is the gym that I burnt down. It's still not fixed yet, but I'm getting there. Anyhow, I'm gonna show you guys what I do to work out. It's really kind of hard because there's a lot of repetition on one muscle group. It's a lot like Pilates, but without the weights. And it gets hard because there's so much repetition. Anyhow.
Men Ann, hur uppdagades det här och du som ändå har läst på det här med Free Britney?
Ja, men alltså så här är det ju. 2007 så skedde ju denna famösa totala kollaps inför en hel värld när Britney hoppar in i en bil och åker till någon frisör där i Venice och rakar av sig hela håret inför liksom filmkameror. Eller hon spelar in det själv, gör hon inte det?
Nej, alltså det är ju paparazzis på utsidan och sen så är, tror jag att de filmar henne där inifrån salongen.
Mm. Och sen dess då, det här var ju, sen dess då 2008 så har ju hon...
Britney Falldown.
Precis, Britney Falldown som fortfarande är liksom en utav... Ja, de mest famösa offentliga breakdownsen i historien kan man väl säga.
Absolut.
Går det ens att jämföra? Nej, det finns inte ens något att jämföra med tror jag. Och sen dess har ju då Brittan varit under förmyndarskap av bland annat sin pappa. Så det är 12 år sedan. Mm. Ja, och sen dess har ju då fram och tillbaka liksom hennes fans då påstått att hon, det är mycket konspirationsteorier, hon är då inlåst mot sin vilja. Och hashtaggen Free Britney sprids ju då över världen och det är jättemånga kändisar som har anslutit. Och bland annat då Miley Cyrus.
Just det, som, hon gjorde någonting för några år sedan, eller hur?
Nej, hon gjorde det under, 2019 då. Det här är Britney, en av Mileys största liksom förebilder och idoler. Hon avgudade henne. Så att mitt under en låt då, som, där hon sjunger en liten strof om Britney, så skrek hon så här, Free Britney. Och sen, nu är det en massa kändisar som ansluter det här. Och nu undrar man ju då om den här rörelsen är då en frihetskamp för henne. Eller om det är en konspirationsteori då. Sen 2008 så har ju Britneys fans från och till tagit ställning då för Britney. Och den hashtaggen blossar upp hela tiden. Och de tror ju då, eller de påstår att Britney då utnyttjas av sin pappa och alla runt omkring honom då. För grejen är att hon får ju inte ta hand om sina stålar. Hon får ju restriktioner kring hon får röra sig och vem hon får umgås med. Och hon får liksom inte ens göra någon utflykt med sina egna barn utan tillstånd.
Nej, ja. Alltså, och det, alltså, för alla oss som liksom inte är Britney-fans på en fanatisk nivå så är det här 100% självklart. Det räcker att kolla på hennes Instagram-konto. Det här är en svårt sjuk person. Liksom.
Ja, men det är så sorgligt att det, men hon har ju ändå nu under flera års tid haft liksom shower i Vegas. Och så på något sätt verkar det som att hon...
Men tror du inte man klarar det? Alltså, man är lite som en så här, vad ska jag kalla för, tränad docka, liksom, apa. Typ, ja. Ja, men då är det så här, det är den delen hon klarar av. För det ser man ju också på hennes Instagram. Hon gör ju sina koreografier. Alltså så här, hon följer ju liksom nästan som ett så här... De säger så här, fotbollsspelare som så här, blir riktigt bra. De har ju oftast någon liksom Asperger eller liksom liknande i bagaget. Liksom. Alltså så här, för att det är ett mönster liksom, man måste så här, följa. Och då blir det liksom lätt. Kan det finnas något sånt? Vi ska inte spekulera för mycket i diagnoser. Men jag kan tänka mig att många människor som är duktiga inom showbusiness kanske har en sån där grej. Och då blir det där en rutin.
Ja, jag fattar.
Och inom rutinens väggar så klarar man av att hantera sig.
Jo, men det är så oerhört tragiskt tycker jag. Jag börjar tänka på den här gamla barnstjärnan Shirley Temple. Som var så här, med de här Shirley Temple-kockskruvarna. Som lite så här in och dansade så här, oh daddy I love you. Men verkligen som en liten så här drillad docka eller apa som du säger. Men nu har det här blossat upp rejält och nu är det liksom demonstrationer över hela USA. Och då deras senaste teori då, hennes superfans, är ju att fansen tror att hon liksom ber om hjälp då.
Att hon ser på olika små budskap genom hennes Instagram.
Subtila signaler då. Så försöker hon berätta att hon vill bli befriad då. till exempel att hon har haft en gul t-shirt efter att hon har kommenterat att hon just ska klä sig i gult om hon behöver hjälp då. Och att alla de här handrörelserna hon gör i sina danser betyder då help me, help me. Och att man då att i hennes lösögonfransar då tycks man kunna så här tyda då att hon försöker larmnumret då 911. Ja, okay. Ja, men så det är mycket konspirationsteorier då, va. Och nu i den här sommaren så har ju då hela den här Free Britney, ja men nu har det spritts över världen igen då. Och de har ju stått utanför rättsinstanser i LA och där. Och ja, skanderat och Free Britney liksom. Men nu har det kommit nya liksom, fastslagningar att hon inte då kan klara sig själv. Hennes pappa är ju sjuk så nu är det advokater som har tagit över liksom. Men många jämför ju henne ändå, de som är hennes största fans tycker ju att hon är en ikon, att hon är i samma kaliber som liksom, ja men Michael Jackson eller Elvis och, ja jag vet inte. Ah,
kanske inte riktigt, nej. Kanske inte riktigt. Kanske inte riktigt. Däremot där. Tror jag att hennes fans är liksom i samma kaliber som klassiska Jackson-fans och så vidare, som är liksom 100% blinda inför vad som faktiskt har skett där på Neverland.
Jo, jag fattar. Men det är ändå så här, hon har ändå gjort flera ikoniska framträdanden. Så kommer du ihåg när hon framträdde med den stora ormen på Video Music Awards 2001?
Ja, men Toxic. Det var ju Toxic.
I'm a slave for you.
Nej, I'm a slave for you. Just det, I'm a slave for you. Just det.
Ja, men så att, jag vet inte. Det är ju, men det är också så här, när man dyrkat någon som är ens barndomsidol, tänker jag. Och så växer den personen aldrig upp. Hon är som en så här, som du säger, en docka i formalin som aldrig blir vuxen. Då kanske det handlar om att man själv tycker att man tänker på hur det var när man var i samma ålder. De liksom värnar om henne som en kompis från högstadiet på något sätt. Jag vet inte.
Ja, men tror inte det blir också så här, så jag tänker på min son är totalt 100% besatt utav Michael Jackson och Freddie Mercury, kollar liksom bara på liksom Queen och Michael videos på YouTube. Och liksom, och då tänkte jag på så här, för en person liksom exponeras på det sättet hela tiden, så är det ju egentligen skitsamma om den personen är död eller levande, för den lever ju genom sina, ja, sina framträdande dokumentationer liksom. Men Britney då, som inte på något konstigt sätt åldras, men fortfarande är högst levande i sociala medier och ändå är som den här tonårsflickan som hon var liksom i Hit Me Baby One More Time. Det liksom skapar någonting i huvudet, märker jag hos en. Att man så här tappar lite så här, vad är verkligt och vad är inte verkligt. Jag förstår att folk kan uppleva en förvirring runt henne.
Jag får bara sån här, jag får den här vibben av när man till exempel gick på högstadiet, gymnasiet, eller om det har varit någon på jobbet som folk har varit taskiga mot, så blir det så här firmafest. Och helt plötsligt så ska alla vara schyssta mot henne eller honom, för att man fattar hur tufft den här personen har haft det som aldrig riktigt fått vara med i gemenskapen. Förstår du vad jag menar? Att det blir liksom,
ja,
att det blir lite som att man skäms för att man kanske har så här suttit och snackat på rasten om den här personens olycka eller, ja men vad fan det nu än har handlat om. Och så kan jag också tänka mig att det kan bli med Britney, att vi alla gottar oss ju lite i hennes uppenbara liksom misär och olycka, att hon fortfarande beter sig som hon är 14 och ändå så här fortsätter. Det är ju inte så att hon är inspärrad. Hon är ju liksom inspärrad på ett sätt. Men hon gör ju ändå shower, tjänar massa pengar och är liksom, vad är hon god för, ändå så här 500 miljoner. Så det, på ena sidan är hon fortfarande en framgångsikon och andra sidan är hon liksom ett psykfall. Det är ju jävligt kittlande och man skäms ju lite för att hålla på. Det gör vi ju både du och jag. Vi skäms ju för att vi kan skicka de här filmerna till varandra och bli så här uppenbart liksom, men nu har det hänt igen, så här, vad ska detta leda till? Varför ingen som stoppar det här kontot? Men hon är liksom, alltså både en vuxen kvinna som kan ha en karriär och ett psykfall. Det är klart att det är kittlande och det skäms man ju över. Nej, men förlåt.
Det är så jävla hem.
Ja!
Det måste vara helt fruktansvärt för personen i fråga som blir utsatt. Nu utsätter ju inte Britney någon annan än sig själv.
Nej.
Och det är väl lite det som gör det harmlöst. Alltså så här, hon är både ikonen och den sjuka mentalpatienten i ett. I vanliga fall är det ju alltid någon annan som är den galningen. Mm. Och här är hon sändaren. Mm. Det är det här som är så här, det är det jag menar, det finns någonting som är så jävla förvirrat och mystiskt i det här som gör det så jävla tillgängligt och spännande.
Ja, man får liksom inte ihop det. Och 2016 så skrev ju New York Times, då gick ju de all in kring det här förmyndarskapet och försökte intervjua alla ja, men, föräldrar, advokater, Britney. Men det är ju liksom ingen som läcker. Och det enda de sa då var att liksom, ja, men det här har blivit en accepterad del av hennes liv då. Att det här är inte en bur, utan det är som en bubbla som skyddar henne, så att hon kan ägna sig då åt sina riktiga passioner och musik och sina barn. Liksom. Men jag menar, det är ju ändå helt en sjukt kontroversiell fråga. För jag menar, den här, det vet man ju själv, en god man eller ett förmyndarskap, det används ju oftast inte till liksom unga, friska personer, utan det är ju då med människor som börjar bli dementa eller människor med liksom någon form av handikapp.
Exakt.
Ja, men människor som absolut inte, man bedömer att de klarar alltså, inte att ta hand om
sig själva. Min mamma är ju djupt dement och jag är ju god man för henne. Och det är ju ganska liksom avancerad avskrivning av ens, vad ska jag kalla det för, mänskliga rättigheter. Liksom.
Ja, absolut.
Och också ett ganska avancerad liksom kurs man ska gå för att faktiskt få värna om en annan persons mänskliga rättigheter.
Men så som alla kvinnor levde fram till i stort sett vi fick rösträtt eller man då blev förmyndad av någon annan person, en släkting eller någonting som då hjälpte och portionerade ut ens pengar. Så har vi alla levt, men nu är det ändå 2020 liksom. Och då undrar fansen då så här, ja men nu har ju släppt, hon har också släppt liksom typ, har inte släppt så här 4 album under 00-talet. Och sen haft de här Las Vegas-showerna, varför skulle hon då inte kunna ta hand om sig själv? Det är någonting obehagligt i det här. Det är någonting skräcksfilmsaktigt tycker jag. Samtidigt som jag blir fascinerad av det så blir jag liksom, jag får en sån äckelkänsla i kroppen av att hon ändå då på något sätt är instängd i någon bur. Även om den är gylden liksom.
Och apropå skräckfilm, ska jag berätta en sjukt läskig grej. Det har spökat här.
Nej, du skämt.
2 nätter på rad.
Nej,
var det varit.
I nya moderna lägenheten.
I nya moderna lägenheten. Första natten tänkte jag så här, det här händer inte. Det är inte sant, det är bara i mitt huvud.
Ja.
Sen är det samma grej natten efter. Det är någon som går och hasar runt. Det flyttas grejer i köket. Var någon ute i vardagsrummet. Och jag bara så här, och så till sist måste jag säga till Joel, för jag vet också hur rädd han blir. Så jag bara, fuck, det spökar liksom. Och han bara, nej men du skojar, jag orkar liksom inte. Jag klarar inte av så här, det här, för det går liksom inte. Jag mår så dåligt utav sånt här liksom.
Uh-huh.
Och sen så bara upphörde det. Det var 2 nätter så var det inte mer, så kom jag på. Det är årsdagen från min pappa dog.
Nej.
Jo. Jag kommer ihåg när, vad heter det? För det var också det som var lite konstigt i den här känslan, att jag inte var rädd på något sätt, förstår du? Att jag inte liksom kände att så här, jag tyckte det var obehagligt såklart. Jag var så här, fan, tänkte jag mer. Men liksom, jag var inte så här livrädd som jag skulle kunna blivit liksom. Samtidigt hade jag ingen liksom ambition. Första natten gick jag upp, men andra natten när det drog igång igen, då var jag så här, nej, nu går jag inte ut där. Jag orkar inte liksom möta vad det nu är. Men så kommer jag ihåg att mamma berättade när mormor dog att hon hade kommit ungefär på dagen 1 år senare och liksom hållit om henne i sängen jättehårt och hållit henne liksom. Och först hade hon blivit rädd och sen så hade det blivit bra liksom. Men att de liksom på något sätt går igen och checkar läget 1 år senare. Och det här var 2 dagar efter han gick bort. Och sen har det inte varit mer.
Nej. Men man säger ju, ja men vissa berättar att de har sett då allt från en sepiabrun figur som ser ut som det kom från 1800-talet. Vissa säger att de ser fysiskt, andra säger att de känner någonting. Men kom du ihåg den där lilla tjejen som du, ja, som du säger att du såg då i din och Kalles förra lägenhet? Om du ska beskriva henne, såg du konturerna? Var det som att du skulle se Penny gående på gatan?
Nej, absolut inte. Mycket mera. Liksom. Tänk dig att du ser någon så här springa förbi ögonvrån. Du ser att det är en gestaltning av ett barn. Du förstår det för att liksom, du ser det på kroppsspråket.
Mm.
Men det finns ingenting som var liksom, alltså, om jag hade vridit dit huvudet, jag är inte säker på att jag hade sett något. Förstår du?
Jag fattar. Men om du jämför, men nu var du inte ensam hemma.
Nej, det var jag absolut inte ensam hemma.
Nej, men
det är ju bara jag som vaknar och det är ju bara jag som är med om det liksom.
Ja, så att
jo. Men jag är klarvaken. Jag ligger liksom och kollar på mobilen och hör det liksom samtidigt.
Och vad var mest tydligt? Kändes personen snäll eller kändes den...
Nu menar du den som gick omkring här hemma nu? För först var jag ju så här, shit, det spökar, fan vad jobbigt liksom, vad ska vi göra, måste ringa någon jävla medium hålla på och härja liksom. Jag orkar inte, och så var jag så här, ska jag berätta för Jo, ska jag inte berätta för Jo, och sen så bara när jag då liksom kom på, men herregud, det var ju typ, det är min pappas årsdag, det visste jag ju om, alltså sen några dagar innan, och kom på det här som mamma hade berättat om mormor, och när jag fick ihop det, då kände jag ju igen stegen. Då kände jag ju igen rörelserna. Kanske också fanns någonting redan där som gjorde att det inte var så läskigt som det borde varit, rimligen.
Ja, jag fattar. Ja, jag tänker varje morgon, eller när jag går ner på natten här i vårt kök, att jag tänker så här, nej, men snart sitter den där gubben som bodde där innan. Ja, bara kolla läget lite. Jag tänker så här, det kommer ske. Du vet, det är bara en känsla jag har så här, varje gång jag ändrar så här. Nej.
Spännande. Jag återkommer ifall det händer någonting mer. Mm. Men jag känner på mig att det inte kommer vara det. Nej. Utan någon anledning.
Men det är väl också så här. Jag tänker att i tider som de här. Det är ju någonting som sker i den här samtiden. Som är jävligt svårt för oss att greppa. Å ena sidan så har vi inte behövt se all den här liksom misären. Som man kanske har sett i Spanien och USA och liknande. Vilket gör att det kanske känns lite mer som att covid är ett spöke för oss liksom. Och då tänker jag så här, konspirationsteori kommer ju liksom dyka upp på lökande konspirationsteori kommer dyka upp på löpande band de närmaste åren. Förstår du?
Ja, gud ja.
Ja, för jag menar, det är liksom att hjärnan tycker om att tro på vissa konspirationsteorier. Förstår du? Jag tänker allt från månlandningen till 9/11 och det, liksom, människor älskar ju konspirationsteorier, och det gör man ju även i skvallervardagen också, så men det beror nog på att den gjorde så här. Det är ett sätt för människor att hålla liksom ångesten borta, tror jag.
Men du, måste prata om en liten annan grej som jag har upptäckt här och blivit lite fascinerad. Det är nämligen så, den här utmaningen som var på Instagram, som egentligen har sitt ursprung från Turkiet. Mm. Så det handlar om att kvinnor la upp svartvita porträtt på sig själva. Mm. Många gjorde det helt utan att förstå syftet för man fick bara en utmaning utav någon och så vidare. Men egentligen har det sitt sprung i Turkiet, där våld i hemmet har ökat otroligt mycket. Och nu senast så var det en ung tjej som blev mördad utav sin kille på grund av någon ouppklarad svartsjuka och så vidare. Och det här var väldigt intressant, för att jag då valde ut ett par personer som jag skickade här till, som jag tycker så här, ett, gör bra grejer, två, så här, ska behöva en backning. Jag skickade i alla fall till Lisa Ankarman bland annat, och hon svarade så här: tack, verkligen inte min grej, men gulligt att du tänker på mig. Och jag var så här, oj, ja okej, nej, men så kan man ju reagera, det är ju inte så mycket mer med det, det är ju en tolkningsfråga, alla orkar ju inte hoppa på alla jäkla challenges hela tiden, det är inte, man behöver ju inte ställa upp.
Nej.
Men så var jag tvungen att gå in och kolla, och då förstod jag så här, men herregud, det här är verkligen en företeelse, kvinnor plus 30, för alla kvinnor plus 30 la ju i princip upp en sån här bild, men
inte jag,
inga
som
kvinnor
inte kan tekniken, ja.
Nej, exakt. För det är svårt det där med att lägga upp bilder på Instagram. Ja. Men inga kvinnor under 30 la upp de här backningsbilderna.
Nej, gud, vilken intressant spaning.
Ja, nej, men då får jag vara inne på liksom alla de här stora influenserna, liksom i Bianca, alla liksom tjejerna. Det var ingen som hade lagt upp. Men så fort du hade fyllt 30 i princip, så hade du lagt upp en
för dem är det bara självklart. De förstår inte vad säger, what's the fuss? Eller
ja,
vad?
Varför det var det här som slog mig? För då var min första tanke, åh, de är så coola, de backar varandra hela tiden. Eller, gör de inte det?
Mm-hmm. Konspirationsteori, det är lyx.
Det är konspirationsteori.
Jag fattar att de så här, de vill sitta på sin egen framgång.
Kan det vara så? Absolut. Eller så är det någonting som, alltså, eller så är det någonting som är så otroligt självskrivet för dem, mm, så de förstår inte varför de ens skulle behöva gå in och backa. Det är det här som jag tycker är så spännande. Jag skulle vilja veta mer om det här.
Jag fattar.
Vad tror ni lyssnare? Ni kan väl reagera och fundera lite på det här. Och likaså se om, för jag kollade också lite på TikTok, jag upptäckte ingenting där heller. Så det här var verkligen någonting som skedde i kvinnorörelse plus 30 liksom. Och sen var det såklart x antal snubbar som gick in och gjorde sig lustiga över det här. Men de hoppas jag har förstått nu i efterhand att det fanns ett syfte med det. Det finns ju någonting som heter World Value Map som alltså skapades av en forskare som heter Ronald Engelhardt. Och det här gjordes då mellan 1999 till 2004. Man gjorde liksom en karta över världen där man liksom kategoriserade in världen i två liksom, vad ska jag kalla det för, grafer. Mm. Den ena är liksom traditionell i botten och samhällsfunktionell i toppen. Och sen så den liggande liksom axeln är så här överlevande eller självförverkligande världen.
Mm.
Och Sverige ligger då allra längst upp till höger, det vill säga vi är både samhällsfunktionella och självförverkligande i våra liksom beslut och resonemang och värderingar. Under tiden de som ligger liksom tvärtom från oss, exempelvis Egypten, är liksom både så här, de är under överlevnad och är extremt traditionella. Och Turkiet som land ligger då någonstans mitt i den här kartan. Och det jag tycker så här, det, man ska inte glömma bort de här grejerna när man diskuterar saker i samhället, för vi är extremt extrema i Sverige. Mm. Alla är liksom inte bara dumma i huvudet, det är bara så att alla har inte hunnit utvecklas lika snabbt som vi. Med det sagt så är kvinnovåld aldrig accepterat, men att det sker under en traditionell slash överlevande situation eller om det sker i en självförverkligande och samhällsfunktionell situation, det är två olika typer utav brott, även om resultatet är detsamma. Förstår du hur jag tänker?
Jo, jag förstår hur
eller
jag
resonerar.
Tänker. Men jag menar, det är ju liksom de senaste, vad ska man säga, 15 åren som vi har blivit progressiva i Sverige med misshandel, särskilt i hemmet, som har varit också så här, ja, men det där lägger vi oss inte i. Det där får man sköta hemma. Men jag tänkte också på det. I natt så läste jag ut Karin Smirnoffs debutbok, Jag får ner till bror. Det är hennes vittnesmål om sin egen uppväxt. Men hon är ju uppfödd i uppväxt i en liten norrländsk by. Och hela den här boken, trilogin, är ju bara ett enda långt, obehagligt, smärtsamt vittnesmål om män som super och blir svartsjuka och själva blivit slagna som barn och utsatta för incest och som super och misshandlar. Och så få som ändå anmäler. Så att jag tänker att det finns också så här mörkertal, att vi här i Stockholm ändå känner så här, men här minns han, här vi koll när det händer någonting. Men jag menar, det finns ju sådana, ja, men det finns ju, vad var det, någon skrev någon bra krönika i Aftonbladet, så här, ingen hör i skrika i Norrland typ. Närmsta polisen kan vara bara 2 timmar bort. Det är lite samma sak här. Att det fortfarande är så jävla utbrett att män slår. Men det som det inte talas om så otroligt mycket tycker jag också, att män slår under liksom inverkan av alkohol. Att det är en sån jävla bo, liksom, att män super och blir galna liksom.
Naja.
Det talas det ganska tyst om. Och det sker ju oftast inte i de här länderna, där religionen ofta förbjuder just alkohol.
Men omskrivningen av misshandel finns ju där hela tiden. Och så länge liksom världen och världsledare, för det är ju tyvärr fortfarande mest män, uppmärksammar liksom våld i hemmet, det är först då vi kommer kunna börja göra en skillnad på det här. För det ska ju inte vara det ska ju vara något skamligt. Det ska verkligen inte vara någonting.
Nej, men jag tänker ju på mitt ex som misshandlade mig. Han har ju stora företag på liksom kvinnomedia, och han sitter med i styrelsen på bokförlag, och det är hiten och ditan, och alla de här snubbarna som har anställt honom eller som jobbar med honom vet ju precis vad som försiggick där när vi var ihop liksom. Så att ja, det är en jävla tystnadskultur kring det här med mäns misshandel av kvinnor. Jag säger inte att det inte finns, tvärtom. Jag känner en kille som blev misshandlad av sin kvinna under många år. Det finns ju också, men det är ju inte lika utbrett, och det är ju inte, vad ska man säga, ett stigmatiserande problem för män på något sätt, även fast det är lika allvarligt, om du fattar vad jag menar.
dök upp i början av sommaren och sen så har jag försökt hitta liksom massa svar på detta i, med hjälp av Google och andra verktyg.
Är det mensen?
Det har med mensen att göra. Det är nämligen så att mensen har sjunkit med 5 månader de senaste 20 åren. Vilket är sjukt mycket. Om man ska se det ur ett världsligt perspektiv. På 1800-talet fick man nämligen mens vid 17-årsåldern. Och sen har det liksom i snitt legat som en snittålder runt 13 år de senaste 100 åren. Liksom. Men nu är den alltså nere på typ 12,5. Och det är till och med så att man har alltså sett att både 8- och 9-åringar har fått mens. Och ska man se, nu kan man få en hormonspruta som tar bort mensen och postar den några år. Liksom. Och den ger inga bieffekter om det nu skulle ske. Men det som händer med mensen, när man får mensen, det är att man bara växer ungefär 6-8 centimeter till. Och då visar det sig såklart, trist att behöva säga, att det finns ett samband mellan liksom kost, det är en kostrelaterad fråga, alltså fetma, har påverkat liksom att mensen har kommit så tidigt, har man sett, och det har liksom förändrat då DNA, alltså genetiken hos kvinnan, vilket är extremt skrämmande på ett sätt.
Det är skiten men i maten nu som framkallar de här hormonella
exakt.
Fattar.
Men det som blir förlängningen utav då att få mens vid 8 eller 9 år, det är ju att ett, du blir ju kort liksom, än dina jämnåriga, och du kommer ju också hamna i klimakteriet betydligt fortare. Och då undrar jag så här, för jag tänkte på det ur ett så här historiskt perspektiv, jag försökte hitta någon fakta här liksom. Alltså, finns det någon, påstås ju att egyptierna, de var ju skitkorta såklart, de var ju runt 1,50 plus liksom, men de ansågs då vara relativt långa för sin, bland mänskligheten. Och tänker så här, har det kommit såna här liksom högkulturer och sen så har ju människan på ett eller annat sätt genom någon pest wipats ut och så har de kommit tillbaka liksom, och så har man börjat på noll och så har man blivit längre och längre och sen så håller det på så där. Är vi i slutet på en högkultur eller är vi i början utav en?
Jag fattar, men
för människan kan ju inte bli hur lång som helst heller. Nej, alltså just nu är vi är ju vissa liksom. Alltså tjejer idag kan ju bli en 80 utan problem liksom.
Tänker på fötterna också när man så här går i så här vintagebutiker och bara, men gud, de där skorna var gulliga. Man bara, jaha, det var för en docka. Nej, det var för en kvinna. Och midjorna och liknande. Kosten gjorde ju att vi inte växte såklart liksom. Men jag tycker det är väldigt intressant, för just Egypten, jag menar, under deras, vad ska man säga, stormaktstid, så hade ju kvinnorna, liksom, särskilt de fattiga kvinnorna, lika mycket makt som männen. Ja, men man ärvde på kvinnans sida. Kvinnorna fick skilja sig, de fick slänga ut mannen, de fick jobba. De var skitviktiga för att försörja familjen. Så att i den kulturen så var ju det helt naturligt. Men sen så hände ju någonting i vanlig ordning.
Ja, och nu, det är jättespännande, för de ligger ju liksom i botten här på World Value Map. Alltså de är precis motsatt där vi är, liksom, vilket är så sjukt. Så kommer det hända liksom att Sverige kommer kastas runt på den här kartan och vara liksom i botten någon gång? Vad ska ske? Vart är vi på väg?
Jag läste också att just stress påverkar också, att så här, unga tjejer är så jävla stressade om omvärlden, Instagram, vad andra ska tycka. Ja, men det var ju det som hände Britney också, att hon mådde så jävla dåligt för att hon var så rädd att misslyckas. Det har hennes kompisar berättat om, att hon var så jävla rädd för att inte vara rätt, för att misslyckas, för att inte duga hiten och ditan. Vilket såklart också sätter igång en superstress. Och tänk dig de här små tjejerna då. Ja, men de vittnar så här, redan när de är så här 5-6 år, så bara, jag har tjock rumpa, jag har tjocka låg och står och påsar och grejer och TikTok. Och jag bara känner så här, när man läser sånt där, förbjuden där TikTok, den kommer liksom, ja, sänka deras självförtroende och självkänsla 150 år, att de hela tiden, vi har pratat om det där förut, lever i någon så här cyklopens öga där de blir, när de hela tiden ska åstadkomma någonting. Det måste ju också vara en helt sjuk press.
Men jag skulle nog säga liksom, utav alla appar som har kommit, nu ska ju TikTok förbjudas i USA, och i och med att det kan ändå anses då som någon form av kinesisk spionage, eftersom det är ett kinesiskt bolag som står bakom. Självklart tror jag USA har andra insikter i det här och tänker så här, vi vill skapa en konkurrent som wipar ut TikTok, med tanke på att TikTok har 1,5 miljard användare redan. Men det jag skulle säga med TikTok, som jag upplever ändå i motsats till det du säger, det är att det är väldigt så här, kreativt kul. Mm. Det är som ett litet, alltså en liten filmskaparapp egentligen för ungdomar. Sen så beror det på liksom hur bra man är på att producera. Men den typen av produktion är ju väldigt mycket bättre än ett exempelvis i jämförelse som Instagram, som är så otroligt kroppsfokuserat. Och där har jag ju liksom gjort egna studier och även liksom läst på andra, så att algoritmen premierar hud liksom. Så ju naknare du är, ju mer du visar upp din kropp, desto högre liksom träffar får du liksom i programmeringen. Alltså det är ingen människa som sitter och trycker ja och nej på sånt där, utan det är ju 100% liksom trafikbaserat.
Konstigt att min följarskara ökar. Jag har ju inte visat en hudbit sen 1833, men ja, det kanske är något annat. Men om man tar Bobo till exempel, han har ju hållit på lite med TikTok. Det har ju inte varit särskilt stärkande för honom. Han är ju såhär, vi hade någon middag och jag började, så kommer han in och då kommer hans kompis och skvallar såhär, Bobo sa att jag skulle sno en öl och så skulle vi se vem som drog i sig den först. Jag bara, va? Det gjorde han. Okej, okay. Nej, men jag har suttit och kollat på filmer, det är såhär challenges, och då har det varit en sån challenge.
Nu är ju i för sig TikTok från en viss typ av åldersgränser, kanske inte liksom helt lämpat för en sexåring.
Liksom. Nej, jag märkte det.
Nej.
Jag märkte det. Nej, det var inget bra. Men jag förstår. Men det är samma sak där. Jag bara, Gud och framtiden får utvisa vad som varit bra och vad som varit dåligt, precis som med covid-19 ungefär.
Ja, men lite så. Men du, Ann Söderlund, vad roligt att podda med dig idag. Vi hörs om en vecka, tycker jag.
Nej, jag har min lilla teaser.
Hur kunde jag liksom gå? Hur kunde jag hålla på att snuva lyssnarna på denna konfekt? I partytältet.
På denna mjuk partytältet.
Okej, kan vi få en vignett på det här, Magnus?
Årets liv. Nej, men det här var ju då vår första kväll, och då tänker man så här, åkte de in till Visby och bodde på Revolver, eller åkte de kanske till en annan lyxhotell? nej då. Vi bodde i tält, det gjorde vi. Vi bodde i tält i Slite, den stora industribyn på Gotland. Ja, jag känner de som driver där, och de har då ett glampingtält, 4 glampingtält, som vill inte testa det, och nu är man ju
desperat. Det såg ju så nice ut alltså. Jag var desperat behovet av glamping, känner jag.
Ja, nej, alltså mycket, mycket mysigt. Mycket mysigare än vad jag trodde. Så då kom vi dit, men tyvärr hade vi haft en ganska lång middag kvällen innan, så vi var väl inte helt i fräschör, men vi hade haft, det var minigolf och det var poolbad och vi skulle ut till en liten ö där med båt, så vi var väl lite slut när vi äntligen blev fria från barn. Så vi försökte basta lite, vi fick inte riktigt igång bastun, vi åt någon middag och så gick vi tillbaka till tältet med lite småsnar, och så låg vi och lyssnade på sommarprat.
Mm. Mm.
Klockan 11 tittade jag på min sämre hälft, och då hade han dunat in i tältet. Svårt besviken. Och som den nya seden, lingon i Gotlandskogen, så är det nu min femte natt på hotell liknande doning, ensam med min kar, där det var lingon i snårskogen. Det var det. Jag menar inte att man, men ja, lite som en så här Guds passus på något sätt. Det är inte riktigt, Stockholms blodbad är inte jättekul heller, liksom offentligt i ett vitt tält. Så att det var väl lite, men ja, körde en liten 2 minuter där på morgonen, så vi fick till det ändå. Så det, ja.
Men okej, men vänta. Så du menar alltså att den här sjukt starka teasern, det här är det vi fick liksom? Det är det här du har byggt upp under liksom sensationella former. Som också har fått en egen vignett. Nummer två är att jag undrar så här, hur är det att ha sex i ett tält som inte har några väggar? Alltså, ja, hur låter man då? Kan vi få ett röstprov?
Ja, men du måste ju också förstå denna utsvultnas kviga. Närmast ryssen. Nej, men det är klart att det var inte, jag var ju inte helt tyst såklart. Och det var en barnfamilj som bodde bredvid. Jag vet inte, vi åkte ganska snabbt därifrån. Men ja, det gick ju ganska snabbt också. Men det finns
skulle man kunna ha ett misstolkat det som någon form av hostning eller harkling?
Nej, man förstod
vad som hände där innanför tältväggen.
Det kan man inte ha undgått. Men sen vet man ju inte, det kanske var kärad, kärat täck. Det kanske var ljudisolerat på något sätt. Men det finns ju någonting romantiskt i att ligga i tält i en fin, mysig säng och inte då ligga direkt på golvet eller leran eller fukten, utan här så här tända ljus och lampor och fina liksom, med fina lampor och ett litet kylskåp och havet utanför, det skapar ju någon sinnesro som också är sensuell. Sen somnade vi, men
jag tänker på det här glampinglivet som vet när Potemkin, alltså Katarina den stora älskare, Han åkte runt i Osmanska riket där och skulle ut och kriga lite, eller vad han fick feeling för. Och då lät han ju de här stackars statarna då gå runt och bära. Han hade ju kärat ner sig i engelska trädgårdar, så var han än gick så fick de en lite stackars gäng statare också bära med hans engelska trädgård fylld av olika enar i olika formklippta formationer som han skulle då slå upp runt sitt lilla tält. Det är ju liksom nivå nummer två utav glamping. Men det var ingen engelsk trädgård utanför.
Nej, det var det inte. Men det stod en supp. Två suppar utanför, så var det meningen att dagen efter. Men som du vet, när sommaren har varit en mycket schizofren sommar, så är det aldrig mer än en dags fint väder. Sen får man sätta på sig blåst hatten och vara beredd på snö, regn och monsunvindar.
Jag känner mig väldigt liksom utmattad, måste jag säga. Jag var ju i Turkiet i 8 nätter, men sen var jag också hemma i Stockholm i 8 nätter. Och det är liksom när det inte finns några så här morföräldrar längre / farföräldrar etc. att tillgå på grund av corona, så har man ju liksom fått död lite var i händerna på en själv. Och sen har vädret varit liksom extremt svajigt, och jag var också lite sådär, gått en del pengar ändå den här sommaren. Man har använt utlandspengar och semestrat i Sverige. Två, så var vi på en härlig semester i Turkiet. Alltså såhär, det drar iväg ganska fort, så jag var såhär, men får stanna i Stockholm då. Men sen har ju vädret varit så varierande, så man har ju inte kunnat liksom riktigt varit ute så mycket som man hade hoppats på. Gör att man lite har klättrat på väggarna så här senaste veckan, tycker jag. Otroligt. Och nu kommer då såklart värmeböljan när alla då återgår till jobbet. Som ett brev såklart på posten.
Nej, det har inte varit ett bra år. Det har inte. Det har inte för mänskligheten.
Får vi liksom ta en paus. Bara skita i 2020.
Ja, men jag tänker att du och jag ändå kanske kunde få till en liten glampingkväll.
Det kanske vi får. Jag kanske kommer över till Gotland och glampar med dig helt enkelt.
Ja. Det är då jag ska ha min lilla engelska trädgård att ta för.
Lova det.
Ja, jag lovar. Nu när jag har fått mitt skott i rötten för den här sommaren, så kan du komma.
Ska jag pullirullerulla lingonet också på dig?
Jag vet aldrig vad som kan hända.
Puss och kram.
Puss och kram. Tack för att ni lyssnar.
Okej.
Okay. Hej.